Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då är det dags för ännu en MotoGP-podd och det här är ännu en uppsättning. Vi sitter på ett helt annorlunda sätt. Hur är läget, Andreas?
Jo, det är bra. Hur går det med tekniken? Ja,
det är återkommande problem för mig, kan jag säga. Det är snudd på lika jobbigt som gör en vanlig racehelg och rigga den här tekniken för att spela in en podd.
Det är tur vi har en tekniker på plats i kommentatorsbåsen som kan hjälpa oss i alla fall när vi är i sändning.
Det är en väldigt tur. Jag vet inte hur jag skulle klara mig utan. Det är ett teamarbete även på den sidan. Alltså inte bara ute på racebanorna utan även för oss att få ihop det här. Och du hjälper ju mig massor bara att få ihop det här. Det ser ut som kriget här runt
ibland
omkring
så.
Man kan säga. I den...
Du har ingen koll på vilka kablar som du har.
Nej. Jag fattar inte varför man inte kör allt via någon slags... Visst heter det Bluetooth?
Ja, eller ja, wifi, ja, eller vad du nu ville komma åt för någonting. Jag vet inte riktigt
trådlöst
vad du vill komma åt.
Spela in överallt. I molnet, kan man inte bara spela in i molnet?
Jo, det kan man ju. Ja. Det är bara att spela in överallt.
Men du, hur känns det efter att kickstarta säsongen?
Jo, det känns bra. Det är kul att det äntligen är en gång. Det blev inte riktigt som man hade förväntat sig. Överhuvudtaget tycker jag. Och då tänker jag främst på att Quartararo står på 50 poäng och Marquez står på 0.
Ja, det är en riktig skräll faktiskt.
Mm. Ja, det är det faktiskt.
Nej, men jag tycker
men
det var roligt.
Men i övrigt så är det skönt att
det är
igång.
Jag tycker också var roligt att få vara igång. Jag tycker att andra helgen gick lättare än förväntat för mig. Det kändes som att settingen var klar och vi hade fått en genomkörare och sen... Även om inte förutsättningarna blev de samma till helg två så var det ju ändå... Ja, det gick fort den andra helgen tycker jag att göra. Är du nöjd med racen då?
Första helgen är jag nöjd med racen. Då tycker jag de var bra. Andra helgen så tycker jag att det var sådär faktiskt. Det hände mycket i MotoGP men det var mest att det var förare som bröt. Det var inte sådär överdrivet mycket omkörningar.
Nej. Krascher och teknikstrul får man väl säga.
Ja, mycket det. Det var ju synd om framförallt teknikstrulet här för Morbidelli och Bagnaia. Det var ju jättetråkigt. Framförallt för Bagnaia måste jag säga. Som hade sin första ganska solklara andra plats på gång.
Ja, han hade verkligen en klar pallplats åtminstone. Tråkigt. Sen var det ju med manfallet också från första helgen. Jag var orolig att det skulle bli få förare till start med de skadorna som uppstod.
Ja, det var ju tre där som var väldigt osäkra. Alla tre försökte ju åtminstone att köra under lördagen. Marquez på lördagen då som sagt. Men de andra två kom ju till start och tog sig i mål dessutom. Även fast det var ju ganska blygsamma positioner för båda två. Crutchlow blev väl 13:e till slut och han var inne i depån en runda till och med. Det är inte ofta man är inne i depån och ändå tar poäng. Då vet man hur många krascher det har varit. Ja. Och sen var det Rins då på det som faktiskt tog sig i mål på en 10:e plats. Bara någon halv minut efter, eller bara, men i alla fall tog sig i mål.
Ja, men det visar också hur viktigt det är att försöka att genomföra racen. Även om man kan har lite frågetecken kring hur bra det är att ställa upp så snabbt efter den typen av skador som de här tre förarna ådrog sig.
Ja, det kan man väl diskutera, men å andra sidan Alex Rins där 6 poäng, det är ändå kan vara värdefullt i slutet av säsongen, de här 6 poängen. Sen vet jag inte riktigt om de kommer vara så superviktiga just för Alex Rins, för jag tror inte att han skulle kunna vara med och utmana om titeln ändå, men det är klart att han kan vara med och utmana om en topp 3-position i mästerskapet. Men jag tänker en sån som Marquez, om han bara hade rullat runt, då hade han kanske också tagit någonstans där 5, 6, 7 poäng. Och det hade ju varit superviktigt för hans del.
Ja, det var stor skillnad på 0 och som du säger, de där handfull poängen som ändå Rins skrapar ihop i andra racet.
Tänker man så att ja, men en 10:e plats eller 11:e plats, 5 poäng, hur mycket det är värt? Ja, det är skillnad mellan att vinna ett race och bli 2 i ett race. Och där vet vi ju hårt förarna satsar på att vinna ett race jämfört med att bli slagen och bli 2. Det har vi ju sett Marquez och Quartararo hållit på med i Thailand, Misano och sådär. Så att det är värdefulla poäng.
Mm. Ja, igång med en kickstart, och så får vi hoppas att de planerade racen blir av nu då. 13 planerade race, och till viss del beror ju det på utvecklingen av corona och covid-19 och spridningen i Europa.
Ja, det gör det. I Katalonien ser det inte så jätteljust ut just nu, och vi ska ju faktiskt köra på Barcelona här om någon månad eller två. Så att det är bara att hoppas att det har lagt sig lite grann, de har fått hyfsad kontroll på det utbrottet och att vi kan köra det. Vi har ju sett IndyCar till exempel, så de har ju ställt in några race nu som var planerade i Portland tror jag det första var, och sen även i Laguna Seca.
Men det här gör ju också att förarna, det gäller att hålla sig framme i mästerskapet redan från början. Och var det någonting i inledningen av racehelgen här som spelade in kring satsningen på banan, tror du?
Jag kan inte riktigt säga det. Jag tror inte det. Det kändes som att Quartararo inte körde för det, så att säga, utan han körde för sina 2 race-segrar. Eller vad tror du?
Ja, kanske för tidigt att tänka längre. Men dramatiskt var i alla fall. Det är mycket dramatik de här 2 första race-helgerna, det måste jag säga. Du, sortering i podden. Nu var det lite lång introsnack här.
Och med tanke på intro. Vi har en ny intromelodi. Det är kanske alla har hört redan, för det är 3:e podden nu i rad som vi kör den nya. Musiken.
Mm. Vad tänkte du där då?
Nej, jag tänkte bara säga det så att alla är medvetna om att det faktiskt är nytt. I och med att det är V-sport motor nu vi heter.
Ja, just det. Kändes det bra då?
Ja, det var bara du som sa fel ett par gånger, men å andra sidan så säger du det där hela tiden. Så att det är Viasat Motor Sverige och allt vad det var innan, nu är det Viaplay Motor Sverige.
Ja, det hände något tillfälle, det stämmer. Stämmer.
Lättent.
Jag skulle vilja gå in på det här med vi körde ju positivt och negativt, eller plus och minus där från förra podden.
Mm, det tycker jag vi kör vidare med.
Det var väl ett bra sätt att sortera tankarna. Vad skulle du vilja slänga in där på plussidan?
Ska vi börja med det mest uppenbara?
Ja, det tycker jag. Ja,
samma som förra veckan, Fabio Quartararo som tar sin andra raka seger. Och fördubbla sin segerskörd i karriären i MotoGP från 1 till 2, det gjorde han på 8 dagar. Och jag tycker den här segern som han tog i söndags var ännu mer imponerande än första segern. För den här segern, nej men han körde helt klockrent. Första varvet så drog han inte upp, han tog ledningen men drog inte upp vansinnigt tempo från början. Vi såg att Vinales låg på precis i bakhjulet och försökte sig på en omkörning också i sista svängen. Den misslyckades. Vinales tappade ner till 3:e. Quartararo fick lite luft redan då till Rossi. Redan med det omkörningsförsöket. Och sen så såg de inte honom längre. Utan då försvann han. Och det var inte någon tiondel per varv. Utan vi pratade ju 7-8 tiondelar per varv som han drog med. De andra hade inte en chans helt enkelt.
Nej, det var dominerande. Jag håller med dig. Det var väldigt dominant seger den här andra. Och vi vet ju egentligen inte hur fort han hade kunnat åka i första racet heller. För där hade han ingen som utmanade.
Nej, det hade han inte. Inte när han väl kom upp i ledning så hade han inte det. Så att imponerande seger. Det är lite Lorenzo-style faktiskt, tycker jag.
Ja, det tycker jag har varit slående de racehelgerna vi har sett honom. Ja, jag menar även alltså förra året att det är väldigt få misstag från den här föraren och det är klockrena varv och det går nästan inte att uttyda var på banan han eventuellt har några svårigheter. Man kan se saker som kanske är kopplade till motorcykeln, men förarmässigt, nej, väldigt komplett med tanke på den lilla erfarenheten han har.
Ja, väldigt komplett. Sen får vi se också vad som händer när det börjar bli lite taskigt väder. Det vet vi inte än. Om man är lika vass när det är lite blöta förhållanden.
Å andra sidan så ser ju körstilen nu. Det går fort. Det ser i mina ögon relativt mjukt ut. Jag har faktiskt ingen erfarenhet från han, eller jag har ingen statistik från hans tidigare karriär, men han har ju vunnit mästerskap redan som yngre tonåring, spanska mästerskapen, och jag menar, ibland blir det ju regn. Han kan ju inte ha klarat sig undan regn i karriären.
Nej, men alltså det var ju något regnpass förra året där vi tyckte att han körde ändå bra, för att det var inte många regnpass förra året. Men sen vet vi just den där erfarenheten med att det är blött, med att det är halvblött, få temp i däcken. Det är lite outforskat område. Vi vet inte riktigt vad han kan prestera där.
Nej, och det var ju det som jag tyckte var frågetecken inför det här andra racen nu med bantemperaturerna där som nästan var 60 grader. Det var ju egentligen okänt territorium för de flesta. Och då tänker jag ändå att sådana förare som till exempel Rossi eller Dovizioso skulle kunna dra nytta av de förhållandena. Men till och med där då, i jämförelse med de äldre, så var han ju helt överlägsen.
Ja, det var en riktigt bra körning från start till mål för hans del. Så att han måste ju få det första plusset, tycker jag. Och,
ja. Men jag vill ju även lyfta, vad heter det, Rossi i det här läget, som på plussidan. Apropå att vi kommer in på äldre förare. Jag tyckte han gjorde ett imponerande race. Han gjorde framförallt ett imponerande förändring från helg 1 till helg 2.
Ja, det gjorde han verkligen. Han var ju ingenstans egentligen första helgen. Andra helgen så var han ju med på något sätt. Hela tvåa, han låg trea ett tag när Bagnaia tog sig förbi. Sen så bröt Bagnaia och blev han tvåa igen. Och han gjorde ju det svårt för Vinales. Riktigt, riktigt svårt. Man såg liksom, när vi fick se kameran fram från Vinales, så såg vi också ganska tydligt hur svårt Rossi gjorde det för Vinales att ta sig förbi. För han bromsade ett par meter in mot banan och sen flyttade sig. Och kommer man då bakom i en bra fart, då ska man lägga sig kanske mer till höger, om det nu svänger höger, som det gör ofta på Jerez. Ännu mer till höger, kanske liksom mot den sidan när man börjar bromsa. Det är inte lätt.
Nej, ett sånt ställe, det var ju där när de kom ut ur kurva 8 och in mot kurva 9 där det såg ut som att där Vinales sen körde om till slut.
Ja.
Men då var det lite på en miss av Rossi, men flera varv innan där så var det precis som du sa, där kom ju Rossi in ganska mycket mot mitten av banan.
Ja,
som du säger.
Ja, det gör man ganska naturligt där i och med att man kommer ur en vänstersväng. Men precis som du säger, han gjorde det där med flit också. Det var ju inte
lite extra.
Ja, exakt. Och även efter bakraken tyckte jag man såg det också ganska tydligt i ner till kurva 6, att han var i mitten av banan och sen bromsade han mer eller mindre genom att svänga lite vänster samtidigt för att hämta höjden. Och då blir det svårt för den bakom, om då inte den personen, föraren, har en stabilare hoj i inbromsningen eller lite högre toppfart. Och de sitter ju på fabriksgemma och har båda två, så det är ganska lika där.
Men jag vill ju hävda att Vinales hade haft svårt att göra en egen omkörning. Det är klart att hans omkörning utförde han på egen hand, men han gjorde ju det när Rossi gjorde en liten miss. Där hade Rossis varv fortsatt vara felfria där ett och ett halvt varv till, så ja, svårt att tro att Vinales hade kommit om faktiskt.
Ja, nej, jag tror inte det heller. Jag tror inte att Vinales hade tagit Rossi, även fast han var säkert ett par, tre, fyra tiondelar kanske snabbare per varv om han hade fått åka i fri luft. Men Rossi tillät inte det.
Nej, vi såg ju faktiskt det när han kom förbi. Då var ju Vinales, då hade han ju högre.
Ja, men det hade han ju. Men sen är det hans akilleshäl där med att köra om. Vi pratade om det redan förra veckans podd. Att det är problem att ta sig förbi för Vinales. Och nu ska vi veta att nu var det en fabriks-Yamaha som man hade svårt att ta sig förbi. Tänk om det är en Honda eller en Ducati istället i vägen. Då blir det ju extremt svårt.
Ja, men tillbaka där till Rossi då. Det han gör bra då, han gör ju en stor skillnad för sin egen racehelg genom att lyckas så bra i kvalet redan på lördagen. till andra racet här.
Ja, ja, det är ju stor skillnad att starta fyra som jag gjorde nu än att starta så långt ner som jag gjorde förra gången. Startade han nio förra gången till slut.
Ja, han var en av de förarna som lyfte sig allra mest från kvalet. Den största skillnaden där från första till andra kvalet, det var ju Miguel Oliveira. Men sen var det Rossi som hade störst förbättring.
Ja.
Jag tror han lyfte sig... Ja, han startade fyra. Det var sju platser upp. Han startade alltså 11 i första racet.
Han kvalade 11, gjorde han.
Eller kvar, ja.
Han startade 9, kom ihåg. För det var två förare framför som försvann.
Just det.
Crutchlow Rins.
Just det.
Men ändå, så han startade sist i tredje. Nu startar han längst ut till vänster istället då i andra led. Det är stor skillnad. Jättestor skillnad. Och han hängde ju med direkt från början. Som sagt, han var ju två. Eller tre ut första svängen och sen två då när Vinales gjorde misstaget. Sista svängen för första varvet.
Ja, ja det var Rossi var ett plus för mig det här racet, det måste jag säga.
Ja, men det är plus för mig också. Och det är kul att just, jag kände lite och fick de frågan på Twitter också. Eller lite tankar, reflektioner på Twitter efter första racehelgen att kommer han verkligen signa med Petronas nu? Det är nära, det vet vi. Det har vi hört, det är 99% klart, det Rossi själv uttryckte som. Men just med den här kräftgången som var första racet. Kommer han verkligen att signa? Så var min tanke efter första helgen.
Du menar
helgen.
Att han inte ens vill fortsätta?
Ja, exakt. Ja, men så var det efter första helgen. För den var ju inte bra alls.
Nej, det var inte bra.
Men nu har han ju fått jättemycket mer motivation och vilja att fortsätta.
Mm. Ja, det tror jag också. Du ska fortsätta snackar... på plussidan, eller hur låt?
Ja, men någonting med om Rossi. Nej, någonting med om Rossi där, och det var väl att de hade helt gått utanför boxen lite när de satte upp hojen helt enkelt i setupen på cykeln. Att de har helt enkelt gått i andra lägen än vad Yamaha har rekommenderat. För de har ju rekommenderade inställningar. Man ska inte gå lägre ride height till exempel eller högre gaffelvinkel eller vad man nu vill ha för någonting. Och så har de gått utanför det lite grann.
Det behövdes ju göra något radikalt. Det är väl därför också som Rossi har gjort de här förändringarna med olika crew chiefs nu då på några år där. Från Burgess till Galbosera och nu då Davide Munoz.
Ja, nu behöver det hända någonting ordentligt.
Ja, någonting. Men vi ska ju komma ihåg att han har ju ingen MotoGP-erfarenhet innan den här nyaste crew chiefen som han har.
Nej, det har han inte. Men det kanske fungerar bra ändå. Det kanske har andra idéer.
Ja, kanske. Ja, ja. Lyckad andra racer i alla fall utav Rossi. Vill du fortsätta på plussidan eller har vi någonting på minussidan istället?
Ska vi ta någon minus nu då? För att vara lite nego.
Ja.
Ja, då kör vi Rossis teamkamrat Maverick Vinales. Och det känns ju lite konstigt kanske att vi sätter plus på Rossi som blir trea, men vi sätter minus på Vinales som blir tvåa. Och vi gjorde samma sak förra veckan. Han hamnade...
Jag tänkte säga det, visst hamnade han på minussidan
ja,
förra gången?
Ja, det gjorde han. Men det har helt enkelt med att göra med att han har inte en chans mot sin blivande teamkamrat, eller hade inte en chans denna helgen heller mot sin blivande teamkamrat som sitter i ett satellitteam och som har 3 års mindre erfarenhet av att köra Yamaha. Därför får Vinales ett minus från min sida. Jag tycker inte att det är... Speciellt inledningen på Vinales race tycker jag... Det är lite svagt, tycker jag.
Jag förundras över fortsätta här. Följer i rygg på Quartararo. Gör ett omkörningsförsök. Och sen är det kört.
Ja, han sa ju själv att han inte pallade helt enkelt. Det blev för varmt. Alltså, vi ska komma ihåg, det var nästan 40 grader i luften. Nästan 60 grader i asfalten. Så att det är klart att det frestar på. Speciellt när man ligger bakom och får åka i en smutsig luft, om man nu får säga så. Extra varm luft ifrån cyklarna. Men fortfarande, han gör ett försök och sen blir det inte mer.
Nej, jag är förundrad som sagt. För det var ju ändå i inledningen på racet. Där borde det ha funnits någon kraft kvar, tänker jag. Kändes som att han fick lite andra andning i slutet av racet där. Ett tag hade jag räknat bort honom från pallen också faktiskt.
Ja, han hade inte kommit på pallen, trodde jag heller, om det var egentligen 3 sekvenser som gjorde att han kom på pallen, och det var att Morbidellis hoj gav upp, att det var Bagnaias hoj gav upp och att Rossi gjorde misstag på näst sista varvet.
Ja, annars hade det varit nej, det är klart. Det hade inte gått lika bra för Vinales, det håller jag med om.
Nej. Så,
alltså resultatmässigt lyckosamt för hans del då, men insatsmässigt så behövs det någonting. Jag tänker också på det här med att vi har ju faktiskt honom som en absolut titelkandidat, men det börjar ju svaja lite i huvudet och tänka kring, kommer det här att räcka om han stöter på det här motståndet igen och igen och igen?
Ja, vi såg ju det redan förra året från Quartararo, han slog ju Vinales de här fighterna mot Marquez till exempel. Vinales var ju ingenstans där. Så ja, jag börjar tänka i samma banor faktiskt med Vinales. Har han verkligen det som krävs för att vinna? Jag börjar tvivla lite efter det jag såg i helgen. Men man ska komma ihåg, det är en bana, det var stekande hett. Det kommer bli en helt annan sak när vi kommer till nästa bana och banan efter det. Då kan det vara lite annorlunda förhållanden.
Men klart är att han måste försöka komma till rätta med, ja, om det nu är omkörningar som saknas, för att starterna och igångsättningen av racen, de såg ju bra ut vid båda tillfällena den här i Jerez.
Ja, men det gjorde det. Helt okej, om inte annat. Absolut. Ja. Men omkörningarna, det sa vi även förra året att han har lite problem att köra om. Och nu var det Yamaha-cyklar som låg runt omkring honom. Och återigen, vad kommer hända när det är Ducati och Honda-cyklar på lite mer effektkrävande banor? Då blir det ännu svårare att köra om.
Ja, jag tror problemen kvarstår faktiskt.
Ja, ja, det blir intressant att följa.
Det får bli minussidan på Vinales där.
Mm. Vill du ta något mer här då? Ska vi ta en plus till då?
Ja. Har du någon plus i åtanke?
Ja, jag har en plus i åtanke. Jag tycker vi tar de två förarna som kommer från Moto 2, som är före detta mästare i Moto 2 och som var på väg mot en fin andra och tredje plats i racet. Och då pratar vi ju om Bagnaia och Morbidelli.
De hamnar på plussidan då, fast de bryter racen.
Ja, för det är inte deras fel riktigt att de bryter racen. Det är ju maskinproblem på båda.
De gjorde jättesnygga race. Bagnaia var jag förvånad över att han höll i så bra. Han gjorde ju ett bra kval.
Ja.
Hade bra utgångsläge och höll i. Han såg ju faktiskt klockren ut under racen.
Ja, det gjorde han. Mycket hetare än Miller till exempel. För visst var det ett omkörningsförsök som Bagnaia försökte sig på. Om det var på Miller eller om det var någon annan. Och så tappade han ganska mycket tid på det. Inledningen av racet. Men körde i kapp den luckan, förbi Miller, förbi Vinales och förbi Rossi. Och upp på en andra plats och fick en lucka direkt.
Han hade ju det här långa släppet i kurva 13 där.
Var det det som... Ja, exakt. Det kanske var det som gjorde att han tappade mycket tid.
Han höll ju på att gå omkull själv där i den svängen, vill jag minnas.
Just det. Men han gjorde ett misstag och luckan blev ganska stor framåt.
Ja.
Och sen körde han i kapp det och om det. Han såg mycket hetare ut än vad Jack Miller. Och Jack Miller tycker jag så bra ut förra helgen. Men lite sämre den här helgen. Och speciellt på racet tycker jag att Bagnaia var ju definitivt hetare än vad Miller var.
Mm, stämmer. Och Morbidelli fortsätter. Och han hamnar ju lite i skuggan av Quartararo såklart. Men han kom starkt på slutet av racet.
Ja, och det var ju inte långt ifrån att det blev två pallplatser för Petronas. Det var ju... Ja, om cykeln hade hållit för Morbidelli så är jag rätt övertygad om att han hade tagit sig förbi Rossi till slut och tagit den här tredje platsen då efter Bagnaia. Nu bröt ju Bagnaia också, så att synd om Morbidelli tycker jag.
Mm. Ja, men du, det här, om de två då hamnar på plussidan och det är teknikstrul för båda. Jag tänker att någonting med de här motorrasen måste väl kunna hamna på minussidan då. För mig känns det så. Det är inte så här mycket ras har vi inte sett på lång tid.
Nej, det har vi inte gjort. Nej. Men det var varmt också.
Ja, det var.
Om det kunde påverka. Men vi vet ju att Yamaha har haft problem. Om vi tar Morbidellis där till exempel, så är det ju Yamaha har ju problem. Någonting som uppenbarade sig faktiskt inte för oss i alla fall statistiskt sett på söndag morgon när vi fick den här listan. Vi får alltid en lista på race-dagen, vilka motorer som har använts under helgen, hur mycket de har gått. Eller inte exakt kilometer, men vilka pass de olika motorerna har gått. Och hur många motorer man har i omlopp helt enkelt. Och då såg vi ju direkt när vi gick in på de fyra Yamaha-förarna att det här är ju inte jättebra. Det ser ju lite... alarmerande ut.
Ja, det gjorde det verkligen. Det var ju skillnad, jämförde med andra fabrikater som hade använt två motorer, alltså haft igång en första och en andra hoj, medan Yamaha då hade både dragit tillbaka motorer och i princip varit inne i alla sina fem motorer, eller använt alla sina fem.
Ja, ska vi dra det exakt så är det att alla Yamaha-förarna började ju med två motorer första helgen. Vinales hände någonting med hans motor efter FP3 första helgen. Så att den motorn han tagit bort och fick ta en tredje motor redan den helgen. För Rossi hände samma sak, fast på racet, det vet vi att hans hoj stannade ju där. Och den motorn fick de också dra tillbaka. Även för Quartararo och för Morbidelli, de två motorerna som de använde första helgen, de användes inte någonting nästa helg. Och då var det helt, hos alla Yamaha-förarna så var det två nya motorer i de två cyklarna de har. Så redan där så är det minst fyra motorer för Rossi då, som fick ta bort en motor, blir det femte, även för Vinales femte. Så att, inte bra.
Nej, det ser inte bra ut. Men har man någon aning om vad det här beror på då? Är det någonting som har Yamaha gått ut med efteråt?
Nej, det har de inte gjort. Men däremot så är det mycket rykte som tyder på att en av motorerna redan skickade till Japan. Det gjorde de redan efter Jerez nummer ett. Och ryktena som har kommit ut i italiensk media är att det är en sensor på avgassidan som mäter någonting, troligtvis temperatur, och så ger den tillbaka någonting till boxen på något sätt. Och att det är den sensorn som krånglar. Och det vore ju för det första vore det ju positivt för Yamaha om det bara är en sensor, men det som är negativt är ju att den sitter innanför plomberingen på motorerna, och vi ska veta att man får bara använda fem motorer, det är det som är gränsen den här säsongen. Normalt sett är det sju motorer, men i och med att det är en förkortad säsong så är det fem motorer som gäller, och den här sensorn då sägs då sitta innanför plomberingen. Och ja, då får vi se om de får tillåtelse att byta den här sensorn utan då att åka på de här bestraffningarna. Det vet vi inte än.
Nej, och annars blir det kostsamt. Det förstår ju vem som helst att startar man inifrån depå och efter grön lampa, då är det problem att göra de resultat som man skulle gjort annars.
Ja, det är precis så som du säger. Man startar alltså från pit, och tar man sin sjätte motor, då startar man från pitlane, och när starten sen går ute på plattan och hela fältet passerar där du själv står, alltså vid utgången av bandepån, då tänds den gröna lampan och då ska du stå där 5 sekunder till. Så att du kommer ju vara 15 sekunder efter den som är näst sist på första varvet med en sån bestraffning, typ.
Ja, det är tufft.
Det är en tuff bestraffning, så att även fast de hittar det här problemet så kommer det bli tufft för framförallt Morbidelli då som havererade motor till. För Vinales som tog bort sin första motor redan efter tre träningar. Och även för Rossi då som fick bryta på racet. För det innebär att de har fyra motorer bara resten av säsongen. Och det är ju som sagt 11 race kvar. Så att de har ju förlorat en motor som bara gick några träningar.
Mm. Ja, det får hamna på minussidan och på en stor svårighet som Yamaha står inför resten av säsongen faktiskt.
Elfel. Mm. Det klassiska elfelet som vi brukar skämta om.
Hondas elfel när det bara är ett stort moln av rök.
Ja. Fast å andra sidan så visst vi gör oss lite lustiga över det, men det kan ju mycket väl vara ett elfel. Även fast konsekvensen blir att en vevstake tittar ut genom blocket, så kan det ju vara ett elfel från början.
Jo, det är klart. Ja. Du, någonting annat på minussidan då? Jag skulle vilja lyfta det här med.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Med antalet krascher. Det var länge sedan vi hade ett torrrace med 13 förare i mål.
Ja, där den sista föraren, Cal Crutchlow, tar 3 VM-poäng och han är inne i depån efter 3/4 race.
Ja, det är anmärkningsvärt. Men kanske också lättare att förklara. För att i alla fall så, det jag tänker på i det här fallet är ju temperaturen igen. Och det känns som att de förhållandena som var där i söndags med nästan 60 grader i asfalten, att det var svårt att kontrollera cyklarna på gränsen mellan fäste, släpp och krasch. Det kändes som att några av krascharna där kom hastigare än vad de skulle gjort annars.
Ja, det håller jag med om. Med den asfaltstemperaturen såklart att det blir halt helt enkelt. Det är svårt att förklara det fästet som blir när det är för varmt. Och dessutom då köra efter motor 2 som inte förbättrar fästet utan snarare försämrar fästet. Så var det ganska svåra förhållanden faktiskt. Och sen har de varit där ett tag också. Och i 40 graders värme, det sliter på föraren också, ska vi komma ihåg.
Men du, Michelin kom ju ut med information efter racet kring rekommendationer som de hade till teamen och förarna inför det andra racet. Och kan inte du dra lite grann vad som gällde där från Michelins håll eller vad de rekommenderade teamen att göra?
Ja, men de rekommenderade teamen att på warm-upen helt enkelt gå ut på ett nytt däck, göra ett utvarv, ett flygande varv och ett invarv och sen låta däcken svalna. Och sen köra de däcken som racedäck. Och det är ju en strategi vi har hört talas om den och även provat. Men som inte är speciellt välkänd nu för tiden. Utan då brukar man ju lägga på nya däck ute på gridden. Men själva tanken är ju att det ska ske en kemisk process i däcken. Att de ska hårdna till helt enkelt och tåla högre temperaturer. Det tycker jag var lite intressant att de faktiskt går ut med den rekommendationen, Michelin. Dels att de går ut med det, men sen också att det inte är alla som följer det. Och en minoritet följer det.
Ja, efteråt då när det blir officiellt, då blir det ju märkligt som du säger att det inte är fler som följer det. Men är det då att man litar mer på sin egen intuition och det som har känts under helgen? För det som vanligtvis händer då när man bryter de här värmecyklerna, för det vet ju både du och jag där från egna racingen, att använder man däck då och värmer och kyler av och värmer och kyler av, så blir det ju sämre prestanda i däcken helt enkelt.
Mm. Ja, det blir det.
Men här ville man ha ett däck då som just stod emot värmen bättre.
Ja, det vill man ha. Och det, jag kommer ihåg när vi körde Pirelli Pro Superbike, då var vi supernoga med, och Continental körde vi ett tag också med, de var ju ännu vad kallar man det?
Mer känsligare
helt enkelt, att så fort du värmer upp ett däck, då används inte det sen när det verkligen blir skarpt läge, om du inte använder det just den gången. Så ibland hade man ju extra racedäck liggandes på fälg med värmare på. De använder man ju aldrig sen till kval eller race till exempel, utan ja, då såg man till att ha ett nytt fräscht däck på.
Mm. Men då blir det intressant nu när man då får höra vilka som följde rekommendationerna. Då var ju det Yamaha och Suzuki som gjorde så.
Ja, exakt. 5 förare, alla Yamaha-förarna och Alex Rins.
Och där var det ju också så att Yamaha, ja, vi kan ju inte räkna med Morbidelli där i och med att hans motor rasade, men 3 på pallen där, och sen gör ju Rins så bra som man kan. Mir fick jag ingen uppfattning om han hade kört det här eller om han hade struntat i det.
Nej, jag fick inte heller någon uppfattning, utan De bekräftade förarna var just de som vi sa just nu. Och det gick ju ganska bra för Yamaha till slut. Och Morbidelli var ju där uppe också.
Mm. Och vi såg ja, just det här med misstag eller nära krascher, så var det ju ja, vad vi såg under det som fångades på bild och sändes ut, så var ju så såg det ju stadigt ut för de flesta. Visst, Vinales och Rossi gick djupt i några svängar och klart att de hade tillbud, men de höll sig på hjulen också. Körde snabbast och höll sig på hjulen.
Mm. Ja, det gjorde de. Någon som sagt inte gjorde det då, det var ju Bagnaia då, som gjorde ett superrace där bakom tills motorn gav upp.
Ja, nej, så det är säkert så att det här var inte det enda som gällde för att få ett bra race tidsmässigt eller i känsla, men det var en intressant information efter i alla fall.
Ja, det tycker jag med. Men det är ju också svårt som team att följa det när man är van att lägga på nya däck på griden egentligen inför warm-up-lap. Och få den här, det är inte normalt att man gör på detta sättet, för oftast blir det mycket sämre. Men med de här höga temperaturerna så tyckte de väl ändå att det var positivt.
Men det blir återigen bekräftat hur viktiga däcken är inom racing.
Ja.
Någon liknelse bakåt i tiden, där jag kommer ihåg där med Moto 2 ett tag, när de var på att laborera med däcktryck. Och gick ner och gick ner och gick ner. Till slut så blev det ju även i Moto 2 då sensorer som loggade däcktrycken för att se till att inga gick under de rekommenderade trycken.
Ja, det är små marginaler på däcken. Det är ingen snack om den saken.
Där var det ju Paul Espargaro, vet jag, som gick längst med det. Det bara for ju bitar av hans däck till slut.
Han blev man inte diskad också?
Jo, han blev diskad något race.
Även Quartararo blev ju diskad för det. Ja, i Japan var det väl?
Mm. Stämmer. Ja, vad säger du, Andreas? Ska vi lyfta oss vidare från de här betraktelserna från Jerez-helgerna,
ja,
de två första?
Plus och minus över.
Mm. Vi måste ju titta lite framåt här när det gäller mästerskapet. Och där var vi ju väldigt ingående inne på, efter Marcus olycka, vad som krävs av honom för att kunna sätta press och rättare sagt, vad ska jag säga, ta en ny VM-titel eller ytterligare en VM-titel.
Men det var väl baserat på att han inte skulle göra comeback på ett tag?
Ja, det var det i och för sig. Nu blev ju comebacken kortvarig här. Det blev ju inget race, men vilken comeback han gjorde. Jag måste säga det, det var makalöst att se. Framförallt då efter att ha sett röntgenbilder och det som var lagat i hans arm.
Man trodde ju nästan lite att det var bara en liten spricka när man körde igen. Och sen så fick man då se röntgenbilderna i måndag, släppte han dem, eller tisdags möjligtvis. Och det var ju helt av. Och det var ju bitar och det var ju 12 skruvar som höll ihop det. Och han gör alltså armhävningar dagen efter operation. Och på sig skinnstället dessutom dagen efter operation. Får testa om det går att köra. Det går inte att förundras faktiskt och imponeras. Jag imponeras faktiskt. Jag tycker det är hårt på ett sätt.
Ja, men det är det ju. Men det väcker ju också lite frågor kring det här med vad som krävs av i form av läkarkontroll då, för att få köra igen. Men det vet vi ju att det är, där gör man hårda fysiska tester. Och det blev ju också bekräftat efter helgen här när Marcus faktiskt släppte bilder på sina armhävningar. Men det är inget. Det går inte att fuska sig undan de där kontrollerna.
Nej, det gör det inte. Jag tycker det var bra att han släppte dem så att alla får se vad man behöver göra för test. Och även Crutchlow har ju bekräftat de sakerna, vad han behövde göra. Och det gick ju lite mest på sociala medier, men liksom, han behöver nog inte göra så mycket för han är spanjor och det är Dorna och det är hit och dit. Liksom. Men han slog i hål på de ryktena, så det bara skrek om det när han visade sen vad han hade gjort för någonting. I både Medical Center och hemma.
Mm. Men det är ju både den delen med vad man klarar av rent fysiskt. Men sen är det ju också speciellt psyke som behövs. Att sätta sig på hojen nylagad och nyopererad. Och faktiskt gå ut och riskera krascher igen. För det gör man ju när man kör så fort som de här gör. Marcus, det skilde ju inte mer än någon sekund upp till toppen på de pass han körde.
Nej, det gjorde han inte. Nej, det är det som är så imponerande. Från en sexfaldig MotoGP-världsmästare som tjänar någonstans runt 250 miljoner kronor om året. att ha det drivet att från operationsbordet tisdag morgon åka hem de här 10-15 milen där han bor, testa med skinnställ, armhävning och sen flyga ner till Jerez igen för att kanske köra på lördagen. Man måste ändå på något sätt imponeras om den. Alltså det är, säg någon annan i någon annan sport som har gjort likadant.
Jag är mycket tveksam till något. Och när vi läste också på lite grann kring de här frakturerna, då, överarmsfrakturer och titta på läketider, spekulationen där, rent helt lekmannamässigt såklart, den rörde sig om att kanske kunna vara tillbaka till Misano, men det går ju, jag ska sluta spekulera i sånt här när det gäller reseförare och comebacker.
Ja, nej men han kommer ju säkert inte vara 100% förrän vi sa då i Misano. Men tydligen så kan han ju, han kunde inte köra i helgen, men han kommer ju försöka definitivt nästa helg i Brno igen. Sen om det funkar eller inte, ja, det märker vi. För det är ju fortfarande bara 19 dagar där, när FP1 börjar så är det 19 dagar sedan han bröt överarmen. Så att, ja, vem vet om det kommer fungera, det vet vi inte riktigt.
Men vad kommer hända då mästerskapsmässigt framåt här? Quartararo maximala 50 poäng då. Och Marquez då, som vi ändå får säga är huvudkonkurrenten, i alla fall när säsongen drar igång, står på noll. De kommande racen och kommande banorna, de är ju inte lika klockrena Yamaha-banor som inledningen här på säsongen.
Nej, de är ju inte det. Och det är det som ska bli så intressant att se vad som händer. Just när vi kommer till Brno, Rebering, där vi vet att Ducatin presterar extremt bra, framförallt på Rebering, men även på Brno. Honda funkar bra på båda. Och se vad Marcus kan göra där och se hur fit han är egentligen. Jag tror efter de tre racen så kommer vi nog se om Marcus har någon chans överhuvudtaget. Eller om Quartararo kommer ta det här. Eller visst, Dovizioso och Vinales ska vi inte räkna bort den heller.
Nej, men det är den rejält tuff uppgift i alla fall. Både för Marquez då att plocka poäng som han gjorde förra året. Kör han på den nivån, då plockar han ju mycket poäng på de här banorna som vi nämnde. Men det ska ändå funka helg efter helg efter helg.
Ja, men vi drog ju den jämförelsen förra i podden. Och vi kan ju dra den igen här. Om vi tittar på de racen som är kvar då, från och med Brno nu, så är det 11 race kvar. Förra året på de banorna, om vi nu räknar då de här dubbelracen, han tog ju en seger på Misano, om vi räknar det som att han kommer ta två segrar där i år till exempel, så kommer han köra in 265 poäng, medan Quartararo då kommer köra in 171 poäng till. Då kommer han alltså landa på 221 poäng, men det räcker ju fortfarande inte mot 265 då. Men det är ju med tanke på förra årets resultat, och det kräver ju att Marquez är i högsta slagläge, och det kräver att Quartararo inte har lärt sig någonting sen förra året.
Nej, och jag skulle precis komma till det. Det känns ju som att Quartararo rimligtvis borde ha tagit ett kliv eller två uppåt i utvecklingskurva, ja. Fart och race pace och så vidare.
Och han kommer kanske inte ro på Marquez på alla banor. Kanske långt därifrån när Marquez väl är återställd. Men han kanske kommer ro på de andra och bli tvåa, trea istället. Och då tappar han inte så många poäng på Marquez. Jämfört med om han blev väl åtta på Le Mans till exempel. Det var ju ingen bra. Då tog man bara åtta poäng. Då tappar han ju rätt många poäng. Han kanske kommer ta det klivet. Han kanske inte når hela vägen just racemässigt till Marquez. Men det blir någonting för Marquez att bita i. Men det är ju därför lite man vill att han ska komma tillbaka och att det ska bli fight ordentligt.
Ja, och just Tjeckien här som väntar närmast då om en och en halv vecka. Där vann ju Marquez förra året. Dovi var tvåa, Miller var trea. Så att det var Honda och Ducati alltså på pallen. Och Quartararo var en bit ner där.
Ja, han var inte bättre än sjua och 12,1 sekunder efter Marquez på det racet. Då tar man 12 sekunder, om vi jämför det med racet i söndags, då landar vi ner på Dovizioso. Han var 12 sekunder efter och han tyckte vi var ingenstans, så det var ett katastrofrace egentligen för Dovi. Och ja, bara för att jämföra lite hur långt efter man är då.
Ja. Ja, det är spännande tider på många sätt. Jag önskar steget att den här säsongen får tugga sig vidare och att man tuggar igenom de här 13 racen som är planerade nu, att det inte blir några inskränkningar där. Och sen som du är inne på här också, att Marquez och de övriga förarna som är skadade kan vara tillbaka och faktiskt vara med i racen här från och med om 10 dagar ungefär.
Vi hoppas på det.
Mm. Någonting övrigt som du tänker på kring innehållet nu? Har vi någonting som vi behöver lyfta ytterligare?
Nej, jag tycker vi gör en podd nästa vecka när vi drar upp Bruno istället. Lite införsnack för det racet.
Mm. Så vi tar... Nu är det en raceledig helg, ja. Det som den väntar. Och sen blir det ju intensivt.
Ja, sen är det 3 raka helger. Det är Bruno och sen raka spåret till Rebo-Ring gånger 2. Så det är 3 raka helger.
Mm.
Det ska bli kul. Jag tyckte det var kul när det var 2 raka helger, att det liksom blir action och känner knappt att det behövs den här raceledig helgen. Det behövs säkert för dem som reser runt i Europa och är i 40 graders värme. Men vi ska komma ihåg också att det är faktiskt Superbike-VM även där på Jerez i helgen. Det är väl det som är. Och Formel 1 också såklart.
Ja, det blir spännande. Bra, då rundar vi den här podden nu då, Andreas.
Ja, vi gör det. Kort och koncis podd idag.
Tack så mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.